Välkommen till Skånes taltidning nummer 41 2021 med utgivningsdag torsdagen den 14 oktober. Solen gick upp 7.36 i morse och går ner igen ikväll 18.09. I varsin studio finns Dodo Parikas i Malmö och Åsa Kjellman Erisi i Lund. Tekniker är Martin Holmström och detta är innehållet.
Gravt synskadade i Bromölla blev av med färdtjänsten efter 30 år. Vi följer lagen och rättspraxis, säger Skånetrafiken.
Förödande för synskadade, säger SRF. Många hör nu av sig och är oroliga. Och politiker i ansvarig nämnd har också reagerat på färdtjänstbesluten.
Beslut i Kävlinges kommunfullmäktige om att Skånetrafiken ska ta över färdtjänsten.
Öppet hus för covid-vaccinering i hela Skåne.
Att syntolka i Auschwitz satte känslorna på prov för syntolken Lotta Lagerman.
Öppnat och stängt med optikerkedja och automatisk affär.
Varför kan jag inte garanteras en vaccinerad ledsagare? Det undrar en taltidningsläsare i Malmö och får svar från kommunen.
Vi besöker Nobelminglet på Ystad stadsbibliotek när det kungjordes att årets litteraturpristagare heter Abdulrazak Gurnah. En av hans böcker finns som talbok, men fler är på gång.
Annons om syntolkar teater.
Kalendern med fotboll, försvar och fantasy.
Evenemangstips så, med saluhallsquiz och syntolkad scenkonst.
Anslagstavlan därpå med meddelanden, inbjudningar och trafik. Och sist i tidningen som alltid, redaktionsrutan.
Gravt synskadade paret Mia Gunnarsson och Reine Gunnarsson i Bromölla har bägge haft färdtjänst i nästan 30 år, men inte längre. I somras ansökte de samma dag om varsitt förnyat tillstånd hos Skånetrafiken. Men den här gången blev det avslag. Ingen mer färdtjänst för någon av dem. Med motiveringen att de inte längre anses ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.
Det var ganska chockartat, kan jag säga. För att även om vi hade fått någon form av förvarning om att det kan vara någonting på gång, så hade vi väl inte riktigt väntat oss det här. När vi fick det preliminära beskedet som var att vi skulle få avslag, så blev vi väldigt chockade båda två. Jag har ju haft färdtjänst när jag var 13 år, i 29 år ungefär. Och ni har haft färdtjänst i nästan lika länge. Alltså, jag har aldrig ifrågasatt att vi skulle ha färdtjänst och att vi skulle vara berättigade till det. Så att, nej, det var väldigt chockartat och inget trevligt beslut att få.
Ni har bägge ledarhund och går med vit käpp. Hur mycket ser ni egentligen, eller hur lite?
Jag ser ingenting alls på höger öga, helt blindsen födseln där. Och på vänster öga så ser jag 0,02. I praktiken innebär det att jag kan se större föremål på någon meters håll. Men jag kan inte se några detaljer och kan inte läsa med synen. Men jag läser ju punktskrift och tal.
Och ni har inga problem med att röra er, alltså fysiskt, att få ut och gå, utan det är då synskadan som är det som gör att ni har fått färdtjänst tidigare.
Precis.
Och det är det man underkänner nu, att synskadan inte räcker, om jag har förstått det rätt.
Ja, precis. Det stämmer ju. Och vi uppfattar ju det nästan som en 180-graders sväng här. Det har varit självklart att synnedsättningen i sig är ett så stort hinder för att ta sig fram. Så att man anser att det är liksom tillräckligt till att helt plötsligt så lägger man allt fokus på hur långt vi kan gå. Och det är ju, anser vi ju, helt irrelevant, för att ställer jag mig på en väg som jag känner till så kan jag ju gå i princip hur långt som helst. Men är jag någonstans där jag inte hittar så kan jag ju inte gå någonstans i princip. Då är jag i så fall helt beroende av någon annan person. Det är väldigt oväsentligt hur långt jag kan gå på mina ben, så att säga. Det är inte rörelseförmågan som är bekymrat.
Bägge två är ni ju aktiva människor med jobb och fritidsintressen. Mm. Vad betyder det att bli av med färdtjänsten?
Ja, den frågan ställde vi till oss själva faktiskt, för att det tog ett tag innan vi riktigt fattade det här, och vi satt och pratade och diskuterade vad kommer det här egentligen innebära för oss. Och det insåg ju ganska snabbt att det kommer innebära en väldigt massa saker. Alltså, till att börja med, om man börjar med liksom dit man kan ta sig med kollektivtrafik, så kommer det innebära att även om det faktiskt går att ta sig till ett visst ställe med tåg till exempel eller buss, så innebär det här att vi kan inte få hjälp från tågstationen eller busstationen till adressen dit vi ska. Vilket innebär då att vi är helt beroende av att någon kan komma och möta upp oss. Och det är det ju långt ifrån alltid någon som har möjlighet att göra. Och ofta vill man kanske inte heller vara en belastning, eller man ska säga, i den meningen att man vill begära det av folk. Man vill kunna fixa det själv. Men sen att ta sig till ställen dit det inte finns så bra kollektivtrafikförbindelser, eller om det krävs tågbyten eller bussbyten eller så, då funkar det inte att ta sig med kollektivtrafik heller. Utan kollektivtrafik kan vi använda förutsatt att det är en tågsträcka som vi känner till och att det inte krävs några byten på vägen på stationer som vi inte har någon koll på, så att säga. Men om man tar ställen som kollektivtrafiken inte går till, så är det ju helt kört för vår del att ta oss någonstans egentligen utan hjälp från någon annan. Det enda som återstår då möjligheten, det är ju taxi eller att det finns någon annan som kan köra helt enkelt. Och det är en enorm, det är jättestor inskränkning i friheten för vår del.
Veronica Knutsson, platschef för färdtjänstanläggningen på Skånetrafiken. Ja, hur kommenterar du att Reine och Mia Gunnarsson har blivit av med färdtjänsten som de har haft så länge?
Ja, generellt som det brukar vara så är det ju så att vi kan inte uttala oss i det specifika ärendet. Utan generellt kan jag berätta att det är ju så att när vi bedömer om man har rätt till färdtjänst, så tittar vi ju på den lag som finns, och den har ganska många år på nacken. Och det är en ramlag också. Den berättar inte så i detalj exakt hur ska man bedöma om man har rätt till färdtjänst eller inte. Så då tittar både vi på färdtjänsten här på Skånetrafiken och alla färdtjänstanläggare i hela Sverige faktiskt på de domar som då kommer från domstolarna. Där de avgör när folk kanske inte har varit nöjda med sina beslut. Där domarna då uttalar sig lite mer i specifika ärenden, hur kan man tänka. Och då får vi ju titta på dem då och se hur ska vi resonera i de ärenden som vi bedömer i. När vi bedömer om rätt till färdtjänst, så tittar vi ju på när man har en funktionsnedsättning som gör att hur kan man förflytta sig, eller hur har man förmåga att resa med allmänna kommunikationer. Och då är det ett begrepp som man kallar att man har väsentliga svårigheter att kunna företa sig detta. Så det kan ju vara så att man har svårigheter, men bedöms man då enligt lagens mening att ha väsentliga svårigheter. Det är där kring utredningen som färdtjänsthandläggarna rör sig.
Ja, och här har ju då många haft färdtjänst på grund av bara, inom citationstecken, en synskada, men inte problem med att gå för egen maskin. Det här paret och många andra har haft färdtjänst i många år och fått det för att synskadan anses vara en väsentlig svårighet. Där har ni ändrat bedömningen, eller?
Ja, jag ska inte säga att vi specifikt har ändrat bedömningen, utan som sagt, det kommer ju domar löpande hela tiden genom åren. Det kan komma en ny dom imorgon, som sagt, som alla färdtjänsthandläggare över hela Sverige. Det kan ju vara i Malmö eller Lund också till exempel, där Skånetrafiken inte sköter färdtjänsten. Så man måste titta på de här domarna och se så att man gör rätt och att det blir en rättssäkerhet att alla i hela Sverige bedöms på samma sätt. Sen har det kommit några domar just vad gäller synnedsättning som gör att där har det kanske blivit lite tydligare i hur man ska tolka lagen, i hur man ska göra bedömningarna. Och det är väl det som gör att man känner att det kanske har blivit en förändrad bedömning. Men som sagt, jag vill vara tydlig med att detta gäller oavsett funktionsnedsättning, så att man kan ju ha andra funktionshinder också som gör att det kan komma ny praxis, så att man kanske tidigare har haft färdtjänst men i en ny prövning kanske inte får rätt till färdtjänst.
Och domarna...
Samtidigt vill jag också inflika att som sagt de allra flesta som söker färdtjänst får också färdtjänst, så att det är undantagsvis som man inte blir beviljad.
domarna, ja, det har funnits då domar i förvaltningsrätten och vidare uppåt om att flera synskadade personer har blivit av med sitt färdtjänsttillstånd som de har haft länge och kan visas då till att åka med allmänna kollektivtrafiken. Det är de du grundar den här bedömningen på då?
Ja, som sagt, det är domar som kommer ofta från kammarrätten eller högsta förvaltningsdomstolen. Det är ju de som då blir vägledande för alla handläggare. Och som sagt, man måste göra en bedömning för varje person. Vad är det som gäller för just dig? Hur klarar du av att förflytta dig eller resa med allmänna kommunikationer? Det är den utredningen som får göras. För att det kan se väldigt lika ut mellan två personer, men man kan ha olika förutsättningar. Och då är det den del som man ska prata med sin handläggare när man utreder om det finns rätt i färdtjänst.
Ett problem som dyker upp om man inte ser är ju att orientera sig när man är ute, till exempel i den allmänna kollektivtrafiken, att det inte är svårt att gå, men det är svårt att veta vart man går, så att säga. Hur ser du på det? Eller ni?
Ja, det är ju precis de delarna som sagt, som du säger, att nej, det är kanske inte just förflyttningen som man behöver utreda, utan det är förmågan att resa med allmänna kommunikationer. Och som sagt, det är det man får då diskutera med handläggaren, och man får beskriva hur är min situation, hur fungerar det för mig. Så är det utifrån det som man gör bedömningen om det finns väsentliga svårigheter eller inte.
Men tidigare domar talar om rättspraxis. Är det det som ni följer? Är det det som är den röda linjen?
Vi håller oss till, som sagt, till rättspraxis. Det är det vi är skyldiga som myndighet, som alla myndigheter, även om det skulle vara Försäkringskassan eller kommunen, så ska man hålla sig till den rättspraxis som finns, så att det blir en rättssäkerhet, att alla i hela Sverige kan känna att jo, men mitt ärende bedöms lika oavsett om jag bor i Jämtland eller Skåne eller Blekinge.
Men måste ni följa rättspraxis?
Ja, det måste vi, annars begår ju vi tjänstefel som, om vi inte skulle förhålla oss till detta. Så att som myndighet så ska vi förhålla oss till den rättspraxis som finns.
Sa Veronica Knutsson, platschef för färdtjänsthandläggningen på Skånetrafiken. Reine och Mia Gunnarsson tänker nu överklaga avslaget på färdtjänstansökan till förvaltningsrätten med hjälp av Synskadades Riksförbund. Reporter var Mats Sundling.
Att gravt synskadade Reine och Mia Gunnarsson blev av med färdtjänsten efter att ha haft den i decennier, det gjorde SVT ett inslag om i förra veckan, och efter det har bland annat Kristianstadsbladet också skrivit om det. Och reaktionerna på hur Skånetrafiken nu resonerar har varit många. Bland synskadade och politiker, men också den bredare allmänheten. Kritisk är också SRF Skånes ombudsman Henrik Eld, som bara sett ett liknande fall i Skåne tidigare och nu befarar att en trend från andra delar av Sverige kommit hit. Resonemanget om att Skånetrafiken nu måste följa rättspraxis håller han inte med om.
Ja, det är förödande för de som drabbas av detta. Man begränsas ju något alldeles otroligt i sitt liv när man inte kan resa med färdtjänst, utan förväntas träna in alla vägar man behöver förflytta sig. Och att man ska åka med kollektivtrafiken som vi vet har tillgänglighetsbrister.
Det har hänt i andra delar av landet att blinda har blivit av med färdtjänsten, i Stockholm till exempel. Är det en ny trend?
Ja, får man ju säga. Absolut. På Skånetrafiken serviceresor så säger man att man bevakar rättspraxis, och då har vi ju det här fallet i Stockholm där en ung blind man har nekats färdtjänst. Så det är väl högst troligt att det är den rättspraxis man menar.
Ja, Skånetrafikens Veronica Knutsson hänvisar till att färdtjänstlagen numera tolkas så här, att tolkningen av vad som är väsentliga svårigheter i att ta sig fram och resa kollektivt, att den är svårtolkad och att man nu lutar sig på rättspraxis istället för att göra som tidigare. Vad säger du om den motiveringen?
Nej, det är ju direkt felaktigt. Jag kan ju förstå att man kan gå ut och säga så, men Skånetrafiken serviceresor har ingen skyldighet att följa rättspraxis. Färdtjänstlagen är en lägsta nivå som kommuner och region har att följa. Men den säger inte att man inte får vara generösare än vad lagen anger. Och det är man ju också i Skånetrafikens färdtjänst. Så får man ju resa i hela Skåne färdtjänstlagen säger att man ska erbjuda färdtjänst inom den kommun man bor i. Så att det är ett märkligt resonemang att här måste man plötsligt följa rättspraxis för att tolka färdtjänstlagen. Men i andra änden, när man väl har Skånetrafikens färdtjänst, så är villkoren generösa än vad lagen anger.
Om vi utgår från att det här är en ny policy som Skånetrafiken nu har infört när de bedömer om synskadade ska få färdtjänst, vad händer då?
Det är ju redan många som är oroliga för sin färdtjänst ifall det är ganska så i närtid att deras färdtjänsttillstånd går ut och det ska göras en omprövning. Så är det klart att många som är väldigt oroliga nu, och det kommer ju drabba jättemånga. Om man tillämpar det så här, man säger att Skånetrafikens kollektivtrafik är tillgänglig för synskadade. Jaha, ja, men den nivå av tillgänglighet som man har i kollektivtrafiken, den räcker ju inte för alla. Det är högst individuellt ifall man klarar att resa med kollektivtrafiken med den nivå av tillgänglighet som finns. Och sen är det ju fullständigt orimligt att man ska träna in alla vägar. Att man säger att synskadade antas kunna träna in de vägar man behöver förflytta sig, då har man ju inte förstått hur det fungerar. Den inträningen är ingenting som man kan göra själv eller som man underlåter att göra för att man är lite bekväm. Utan det måste man ha hjälp av en synpedagog från Region Skånes synenhet. För att de då tittar ut vad finns det för referenspunkter och så noterar det. Sen tillsammans går man sträckan och de visar på stolpar och ändring i strukturen på underlag eller väggar eller trottoarkanter man kan följa. Det är ett grannlaga arbete som man lägger ner och som kräver resurser på annat håll i regionen. Det går inte att träna in vägar på egen hand. Då har man ett litet fönster som är som en apelsinklyfta med käppen framför sig. Och det får man utforska meter för att eventuellt hitta de här referenspunkterna på egen hand. Men det är oerhört lätt att missa en stolpe eller någonting annat. Så att det är ingenting man tränar in på egen hand. Och det tror jag inte att den kunskapen finns bland färdtjänsthandläggare eller för den delen de som sitter i förvaltningsdomstolar. Den känslan får man ju att man har helt bortsett från att det hjälper inte att man kan gå. Man är rent fysiskt rörlig om man inte vet vart man går. Då kan man ju gå rakt ut i trafiken.
Andreas Sjöström, socialdemokrat och andre vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Vad säger du om att Reine och Mia Gunnarsson blev av med färdtjänsten som de haft i 30 år?
Ja, jag tycker självfallet att det är upprörande. Och min princip är att kan vi från samhället underlätta för skåningarna och svenskar gemen att leva sitt liv på någorlunda lika villkor, så ska vi klart göra det.
Skånetrafiken hänvisar till rättspraxis och att det är så här de tolkar färdtjänstlagen och att den måste tolkas så. Vad säger du om det?
Nej, jag måste säga att jag har en väldigt annan uppfattning. Färdtjänst fungerar i olika på olika ställen. Malmö har helt andra regler för sin färdtjänst jämfört med Skånetrafiken, så visst går att göra olika. Våra reglementen anger ett golv, och är det så att man kan göra det bättre och lite generösare, då tycker jag vi ska sträva efter det.
Synskada, ska det räcka som anledning att få färdtjänst?
Ja, jag tycker det självfallet. Det är klart att man kan gå och röra på sig, men man ska också kunna orientera sig. Om färdtjänsten en dag släpper av en person, man kan ju ta en buss, men om bussen en dag släpper av en person på fel ställe, så ska man ju kunna hitta därifrån. Så att säga det så enkelt som att om man kan ta kollektivtrafiken istället för färdtjänsten, så då tycker jag att man gör det bra och enkelt för sig själv.
Region Skåne och kollektivtrafiknämnden bestämmer ju över färdtjänstreglementet för Skånetrafikens serviceresor till exempel. Är det här något beslut som ni har tagit?
Nej, jag måste säga att jag känner inte igen detta, utan jag uppfattar det som att Skånetrafiken har sett ett rättsfall och sen har man tolkat det rättsfallet i bedömningar som vi gör i Skåne. Och jag tycker att det är felaktigt. Därför har jag bett en fullständig redogörelse på kommande nämndsammanträde med kollektivtrafiknämnden. Jag vill veta om det är någonting i vårt reglement som måste ändras för att man ska sluta och jaga synskadade på det här sättet.
Det är en politisk nämnd. Finns det fler som kan ändra på det här? Eller får det förtydligandet som du söker?
Ja, det tror jag absolut. Är det så att Alliansen och Sverigedemokraterna är överens med oss, då får vi en majoritet för att förändra det. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi markerar här mot förvaltningen, men framförallt att vi markerar mot skåningarna att i Skåne så har man rätt att röra sig och leva ett så normalt liv det bara går att göra. Och då måste man ju klart ha rätt till färdtjänst och annan hjälp som samhället kan erbjuda.
Det sa Andreas Schönström, socialdemokrat och andre vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. En annan ledamot där som vill lyfta frågan är Sverigedemokraternas Johan Wifralius som i ett skriftligt uttalande skriver, citat, "Det är svårt att föreställa sig vilket slag nekad färdtjänst är mot redan utsatta personer och deras möjligheter att klara av vardagen. Vi kommer följa upp detta. Vi vill att det utreds om det är lagstiftningen i sig som orsakar de här försämringarna och vill även utreda vad Skånetrafiken kan göra för att bevilja färdtjänst åt alla synskadade som är i behov av det." Slutcitat. På fredag har kollektivtrafiknämndens beredningsutskott möte och där lär alltså reglerna kring vem som ska få färdtjänst med Skånetrafiken tas upp innan nämndens ordinarie möte i november. Reporter var Mats Sundling.
Kävlinge kommun tog som väntat beslutet i kommunfullmäktige i måndags om att överlämna färdtjänsten till Skånetrafiken enligt det förslag som fanns. Det togs av ett helt enigt fullmäktige. Ann-Sofie Turesson, moderat ordförande i omsorgsnämnden, säger i en kommentar till Skånes taltidning: "Beslutet är nu taget och jag är glad över att samtliga partier står bakom. Nu fortsätter arbetet med Skånetrafiken om när övergången kan ske samt hur kommunikationen ska ske med våra färdtjänstresenärer så att allt löper så smidigt som möjligt."
Så till covid-läget där antalet nya registrerade fall går ner i Skåne, även om minskningstakten bromsat en aning och det finns en liten ökning bland personer över 60. Den senaste veckan har 350 nya fall tillkommit. Vaccinationssamordnaren Maria Landgren varnar dock för att vaccinationstäckningen är alldeles för låg i vissa grupper, främst bland dem under 40, men i viss mån även i åldern 40-49. Och smittskyddsläkaren Eva Melander uppmanar särskilt vård- och omsorgspersonal som ännu inte är vaccinerade att vaccinera sig. Nu på lördag den 16 oktober är det drop-in-vaccinering på alla skånska vårdcentraler som håller öppet 9-16. Och de som är över 80 får nu kallelse till vaccinering med den tredje dos.
Nu ska vi återvända till den Polenresa som en grupp skånska synskadade och syntolkutbildaren Lotta Lagerman gjorde nyligen och som vi berättat om tidigare här i taltidningen. Deltagarna besökte bland annat koncentrationslägret Auschwitz och syntolkningsutbildningen vid Jagiellonska universitetet i Krakow. Lotta Lagerman, som leder den svenska syntolkutbildningen på Fällingsbro folkhögskola, fungerade som syntolk i Auschwitz, där både de egna känslorna och de lokala reglerna sattes på prov.
Det var väldigt utmanande, ska jag säga. Vi hade bokat en 4 timmar lång guidning och jag hade för säkerhets skull hört mig för om vi kunde få använda vår egna utrustning så att vi samtidigt kunde vara två tolkar. Eftersom jag har varit i Auschwitz 2 gånger så vet jag att deras utrustning, guidesystem, det är jättebra. Men det är lite speciellt när man ska ha en syntolk på samma sändare. Och det funkar med vår utrustning men inte med deras och därför ansökte jag innan hos dem och berättade om läget och är det okej att vi får använda den. Och då fick jag ett ganska snabbt mejlsvar att det skulle ju inte alls gå. Vi får använda deras guidesystem och något annat tillåts inte. Men som tur är jag envis. Jag ger mig inte i första taget, utan jag skrev ett mejl till och berättade att det här är en ganska unik situation. Att ha en syntolk betyder att man har ett komplement till guiden som beskriver färger, storlekar, vad det står för texter, skyltar, sådana saker som är helt uppenbart för seende men inte för den som har nedsatt syn. Och jag vet ju att sällan förstår om det. De blandar ofta ihop också teckenspråkstolkning och syntolkning. Så den lilla förklaringen plus att jag skrev. Dessutom ska vi besöka Jagiellonska universitetet och visa vår utrustning och berätta hur det är när mottagarna också kan ställa frågor tillbaka till guiderna så att alla hör i den här utrustningen. Och jag tycker att vi ska jobba gemensamt för Agenda 2030-målen. Ett av de stora övergripande är ju Leave No One Behind. Alla ska med. Då fick jag direkt ett svar, you got the permission. Och nu går det bra.
Men samtidigt så fick ni först nej, nej, nej på er förfrågan.
Precis. Men sen fick jag ett namn på tolken. Och tolken var kunnig i både polska, engelska, tyska och svenska. Jätteduktig. Hon var så tillmötesgående. Hon hade så fint bemötande som person. Och bara det är så viktigt också. Att förstå att här är det knaggligt. Här kommer det ta lite längre tid att gå när man inte ser. Det är väldigt, väldigt svårgånget mellan de här blocken, husen.
Och din uppgift där inne var alltså den vanliga syntolken. Men det är ju sannoliken inget vanligt utflyktsmål. Hur var det att tolka Auschwitz?
Som tur är har jag varit där 2 gånger förut. Så att jag var förberedd på vad som skulle komma. Jag har alltså sett de här sakerna. Annars så vet man inte riktigt själv hur man drabbas av de starka känslor som det väcker. Jag tyckte ändå att jag kunde hantera det professionellt och beskriva föremålen som syns innanför mantrar. Vad som syns på bilder. När jag hade det svårt kan jag säga var när man såg barnmontrarna med barnkläder och barnskor och en moders välbroderade lilla vita linne. Då är det svårt att liksom hålla känslorna under kontroll faktiskt.
Och sen kom ni till Jagiellonska universitetet. Han, du får en bild av vad man gör inom syntolkning i Polen och i Belgien. För det är där som kollegan också arbetar.
Ja, Anna Jankowska är ju från Polen och har forskat på Jagiellonska universitetet. Men gått vidare och varit 3 år i Barcelona. Och forskat och hon har nu flyttat till Antwerpen. Och när vi har besökt de stora konferenserna Arsad i Barcelona och en konferens i Poznan i Polen så märker vi att både Polen, Spanien, Belgien, Tyskland, England, Italien, det är länder som är framgångsrika när det gäller syntolkning. Och de samverkar. De samverkar i stora projekt och där ligger vi lite efter kan man säga i Sverige. Där vi har en forskare och vi har en utbildning. Man har flera i de här länderna på flera ställen och främst på universitet.
Och hur det fungerar i Polen där ni ju var, fick du någon bild av det?
Ja, det som vi pratade om där var ju lite hur lång är utbildningen och vad kan man arbeta med? Och jag kan säga att likheterna är ganska stora med Sverige. I år kommer vi att utbilda 100 syntolkar, eller nästa år i maj. Under de 10 år som vi haft syntolksutbildning. Och i Polen så sa han att det fanns ungefär 80-90 stycken. Och skillnaden är att där läser man ett språk, man blir språktolk, och sen läser man en kompletterande kurs för att bli syntolk. Och då är den utbildningen på 60 timmar per år, medan vi har 430. Så vi har mycket mer innehåll. Men Anna säger också att när man har gått utbildningen hos dem i Polen, då tar det 1-2 år innan man kan börja syntolka en film live ute. Så att man behöver praktisk erfarenhet efteråt. Och de hade dessutom, vilket jag inte visste men fick veta, i Lodz en syntolksutbildning med bara konstinriktning. Det är ju jättespännande att man kan profilera sig. Och jag vet också att de samarbetar mycket mer med sportsändningar. De värvar sina deltagare på ett annat sätt än vad vi gör.
Nämligen?
Från branscher där man behöver ha en syntolk fast etablerad. Från ett museum, från en arena. Och vi gav ju direkt tips om den här tolken i Auschwitz, som dessutom då kan flera språk. Ge henne möjlighet att gå en syntolksutbildning, så har ni en syntolk i Auschwitz. Och med det bemötandet som hon också hade som person, så är ju det viktigt. Men vi frågade dem också om de själva hade använt Auschwitz som syntolksupplevelse, men det har de inte. Så vi gjorde någonting unikt även för dem när vi kom dit och syntolkade.
Det sa alltså Lotta Lagerman, ansvarig för syntolkutbildningen vid Fellingsbro folkhögskola i Örebro. Vad säger då Anna Jankowska, som Lagerman nämnde och som den svenska gruppen träffade på Jagiellonska universitetet i Krakow? Anna Jankowska, som alltså har erfarenheter från bland annat Polen och Belgien, där hon forskar och arbetar idag. Först säger Jankowska att förmiddagsmötet på universitetet med svenska synskadade och syntolken Lotta Lagerman visserligen var väldigt spännande och givande, men lite för kort för att dra några slutsatser. Men så ändrar hon sig.
One similarity that I think we found is that sometimes audio description is not needed. I was talking today about research results that we did in Belgium.
En likhet som jag tror vi kom på var att ibland så behövs inte syntolkning, säger Anna Jankowska med ett skratt och nämner som exempel korta informationsfilmer av ett slag som förekommit under covid-pandemin. Till exempel från regeringen om vaccinationer eller covid-säkerhet. De är ofta syntolkade eftersom de måste vara det enligt lag. I Belgien så har vi sett att syntolkningen då kan upplevas som störande. Och när jag pratade om detta såg jag att alla svenskarna nickade jakande. För väldigt korta inslag är syntolkning inte alltid till någon hjälp, säger Anna Jankowska. Och tillägger att annars är situationen ganska likartad i länderna.
But I think it's similar struggles that we have for audio description to be present and to be acknowledged and also to for people from theater and from film industry to realize that audio description is actually used by people.
Jag tror att kampen är likartad för att syntolkning ska finnas och erkännas, och även att göra klart för folk i till exempel teater- och filmbranschen att syntolkning faktiskt behövs, uppskattas och används av folk, att det inte bara är något som måste finnas enligt lag. Hur har då syntolkningen som företeelse förändrats genom årtiondena i Polen? Anna Jankowska säger först att till exempel på 80-talet så fanns ingen syntolkning alls i landet, men lägger sen till att det är orättvist att säga så eftersom lärare på specialskolor för blinda barn visserligen säger att syntolkar nu för tiden gör det här professionellt. Det gjorde de aldrig själva.
But we know that they were going with children to the cinemas and to the theater and to the museum, and they were doing audio description for a very long time. But the main difference right now is that it's institutionalized.
Men vi vet att de gick med barnen på bio, på teater, på museum och att de syntolkade under lång tid. Skillnaden mot idag är, säger Anna Jankowska, att det idag är institutionaliserat. Syntolkning måste finnas enligt lag på många ställen, så syntolkningen finns officiellt. Och hon fortsätter.
But I think the major change in Poland is accessibility awareness. Because for me, actually, accessibility starts and ends with humans. If you're kind, then audio description or any access service is actually a consequence of normal human kindness.
Jag tror att den huvudsakliga förändringen i Polen är att det idag finns en medvetenhet om tillgänglighet, säger Jankowska. Tillgänglighet börjar och slutar med människor. Om du är vänlig så är syntolkning eller vilken annan tillgänglighetsservice som helst faktiskt ett resultat av normal mänsklig vänlighet och en vilja att hjälpa en annan person. Det tror jag folk i Polen är mer medvetna om idag än på, säg, 1980 eller 90-talet, avslutar hon.
And I think people are now aware of this more than in the 80s or in the 90s.
Avslutade Anna Jankowska, polsk syntolkningsforskare och syntolk, för närvarande verksam i Belgien. Vi hörde även Lotta Lagerman som förestår syntolkutbildningen vid Fällingsbro folkhögskola i Örebro. Och den enda syntolkningsforskaren i Sverige som nämndes i inslaget, men inte vid namn, det är Jana Holsanova vid Lunds universitet. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Lund har butiken Bruk och Form öppnat i Bytaregränd, en tvärgränd från Klostergatan med gatuadress Klostergatan 14. Här hittar man konsthantverk av alla dess slag, öppet tisdag till fredag 11-18, lördag 11-15. Och i Lund har det öppnat en ny lunchrestaurang, Eatery, på mobilvägen 4-6. Fastigheten heter Cube och ligger i Ideon Science Park nära Brunnshög. I Breanäs har ett kulturhus, festlokal, öppnat på Breanäs hotell. I lokalerna fanns tidigare en stenutställning. Adressen är Breanäs 3060 Immeln. I Kristianstad är det inte ovanligt att innerstadsbutiker stänger för flytt till köpcentret C4 utanför stan eller lägger ner helt. Mot strömmen går nu optikerkedjan Direktoptik som istället lagt ner på C4 och öppnat i stadskärnan igen. Adress Östra Storgatan 35. Vik mellan Kivik och Simrishamn har numera en automatbutik utan personal. Man måste ha bank-ID på sin telefon för att först komma in och sedan skanna matvarorna. Betalar gör man med kort eller Swish. Utöver basvaror finns lokala livsmedel. Gatuadressen är Grävsvinssträdet. I Smygehamn har ett nytt café flyttat in och öppnat i Smygebagarnas tidigare lokaler söder om väg 9. Det bjuds både cateringverksamhet och café där. Och i Ystad har butiken Sinober Design flyttat en bit bort på gågatan till en mycket större lokal. Ny adress, Stora Östergatan 45. Sortimentet har utökats med blommor och hudvårdsprodukter från Italien och Frankrike.
Så till en läsarfråga från Lars Bergqvist i Malmö, som är gravt synskadad och har ledsagningsservice från kommunen. Men det finns inga garantier för att den ledsagare som kommer till honom är vaccinerad mot covid-19. Detta oroar Lars Bergqvist.
På grund av att jag ska göra en operation nu snart, så för ett par veckor sedan när jag fick reda på det, så gjorde jag en försiktig åtgärd. Jag är själv vaccinerad och jag tänkte då att det är bra då att ledsagaren också är vaccinerad. Så att jag kontaktade biståndshandläggaren då och frågade om jag kunde ställa det som krav. Och i det läget då för ett par veckor sedan så sa biståndshandläggaren på, detta gäller då i Malmö stad, att det var okej att jag skulle kunna ställa det kravet. Så att efter det så kontaktade jag de som sköter planeringen av schemat för ledsagarna och begärde då att jag skulle få en ledsagare som hade vaccination. Och det löste sig de första två gångerna med två olika personer som kom då. Men sen tredje gången så får jag bara det svaret att vi kan inte garantera det längre. Och jag förklarade då att jag vill ha det här som en försiktighetsåtgärd eftersom jag ska operera. Så då sa de att de har inte rätt att fråga om ledsagarna är vaccinerad. Och jag tyckte det lät lite konstigt för att de är ju hemma hos, jag är själv inte så gammal, men Men de är ju ute på hos många äldre personer, så att jag tyckte att det borde ju verkligen vara ett ansvar för att alla ledsagare är vaccinerade då. Men då fick jag det svaret att det kunde de inte garantera. De kunde då ge mig en ledsagare. Men de sa då får du fråga själv om den här ledsagaren är vaccinerad. Det vill säga ansvaret gick till mig då att jag skulle fråga ledsagaren. Då sa jag okej, okay, vi kan göra så. Jag frågade ledsagaren och då svarade personen att de var vaccinerad. Men däremot fick jag ju liksom ingen garanti. Jag begärde ju inte att jag skulle se ens vaccinationsintyg. Det tror jag inte jag hade kunnat få göra. Men jag fick ju lita på själv på den här personen, vilket i och för sig då känns lite olustigt att det är jag som själv tar detta beslutet och inte ledsagarservice. Min fråga är varför tar man inte tag i det här och organiserar och ser till att alla personer som jobbar med ledsagning mot äldre personer eller personer i riskgrupp också är vaccinerad och gör en rutin som är acceptabel och planerar, och de personer som inte är vaccinerade får så att säga göra ett annat arbete inom ledsagarservice eller hemtjänsten. När man nu, som jag har hört nu på tv och på radio de senaste dagarna, så är det flera andra kommuner som just gör så. Och varför gör då inte Malmö kommun på samma sätt?
Det undrade alltså taltidningsläsaren Lars Bergqvist i Malmö. Och när vi sökte Malmö stads ledsagarservice hänvisade de vidare till Malmös covidansvariga Pia Nilsson, enhetschef på hälsa, vård och omsorgsförvaltningen. Och hon börjar med att kommentera det faktum att Lars Bergqvist först fick svaret att kommunen kunde skicka enbart vaccinerade ledsagare till honom.
Ja, till att börja vill jag beklaga att han har fått den här informationen. För det är ju ingenting som vi verkligen får eller kan registrera att någon medarbetare har tagit sin vaccindos för covid-19. Så det var tråkigt att höra att det hade blivit felaktig information där.
Men det var ju bra för honom i praktiken just då, för då visste han att ledsagaren som kom var vaccinerad.
Absolut, och det här är ju också upp till den enskilde att man kan fråga personerna som kommer, medarbetarna eller personalen som kommer, hur de själva vill informera om kring sin vaccination eller inte.
Region Stockholm har ju till exempel valt att börja omplacera personal som inte är vaccinerade. Hur ställer ni er till det?
Vi välkomnar ju verkligen någon rekommendation på nationellt plan hur det kan beröra alla kommuner och regioner i hela Sverige. Och Statens medicinska råd och Sveriges kommuner och regioner, de har ju uttalat sig i frågan att man vill öppna upp möjligheterna att titta på det här med eventuellt omplacering av personal om det är några särskilda skäl. Och även Socialstyrelsen har ju sagt att man ska komma ut med någon vägledning. Så att vi välkomnar verkligen någon nationell rekommendation i de här frågorna. Även Malmö stad tittar ju på frågan kring detta.
Men ni har inte tänkt er att göra som Stockholm och helt enkelt göra det som en testballong. De gör omplaceringarna och sen får det visa sig om det var okej eller ej.
Det finns inga sådana besked i dagsläget just nu. Sen är ju vi väldigt glada över att vad vi uppskattar så har vi omkring 80-85% vaccinationsbenägenhet och vilja hos oss inom våra verksamheter. Och vi har ju tillsammans med Region Skåne väldigt mycket information, marknadsföring kring vaccinering. Vi har haft stormöten tillsammans. Vi har lagt ut filmer och mycket information kring det. Sen är det ändå något som vi inte varken kan eller får att registrera medarbetare.
Vid ett konkret fall som den här läsaren undrar över, där han ska genomgå en operation och vill känna sig trygg i en sån situation, då måste han ändå själv chansa på att operationsdagen så är det en som är vaccinerad som kommer.
Så är det ju tyvärr i dagsläget, att det är ju den enskilde som måste fråga de personerna som finns i ens omgivning om den personen är vaccinerad eller inte. Sen är det ju viktigt återigen att vi håller avstånd och basal hygien och den skyddsutrustning som finns, att man använder det. Och sen måste varje medborgare så att säga fråga sig själv kring sin säkerhet om den man möter, oavsett i vilken situation personen är vaccinerad eller inte. För det är ju det starka verktyget vi har för att minska på covid-19-smittan. Jag hoppas det går bra för den här personen och att jag beklagar återigen att det var felaktig information för honom i början där.
Det sa Malmö stads covidansvariga Pia Nilsson, enhetschef på hälsa, vård och omsorgsförvaltningen, som svar på en fråga från taltidningsläsaren Lars Bergqvist. Reporter var Dodo Perikas. Nu ska vi vidare till Ystads stadsbiblioteks Nobelmingel i torsdags inför tillkännagivandet av årets litteraturpris. Vi möter i tur och ordning Ylva Petersson, Tellervo Salomonsson och Ingvar Gottfridsson som jobbar på biblioteket och börjar med lite spekulationer kring vem som skulle kunna få priset. Ylva Petersson tycker att det vore kul om det blev en världsberömd norrman som tidigare bodde på Österlen.
Ja, vi har plockat de namn som har varit uppe för spekulation i år och kanske även många tidigare år. Ingen kanske som sticker ut så där jättemycket. Kanske tycker jag själv Karl Ove Knausgård kanske skulle vara lite förvånande om han fick. Han är ju så pass ung.
Och nästan lokal, ja inte längre men har varit här i krokarna.
Precis, så att, men det hade ju varit jätteroligt av den anledningen om det blev Karl Ove. Sen norrmannen Jo Fosse, dramatiker. Och Ngugi wa Thiong'o. Det hade verkligen varit bra om det blev någon representant för den afrikanska kontinenten.
När jag kom här så pratade ni om att otippade vore kul om det var.
Ja, alltså det har ju varit en tendens att det är någon som man aldrig har hört talas om innan som får det. Så där är det så svårt att spekulera. Man tänker lite sådär, hur kan akademin tänka strategiskt kanske? Att de vågar inte ta någon som kanske upprör för mycket. Eller så gör de det. Man vet ju inte.
Jag är beredd att säga äntligen om det blir rätt kandidat för mig.
Och vem är rätt kandidat för dig?
För några dagar sedan började jag läsa Annie Ernaux bok Åren. Och då kände jag att hon är min kandidat. De senaste åren har jag hoppats på Jamaica Kincaid, som också är en ypperlig författare som jag uppskattar mycket.
Nobelpriset i litteratur år 2021 tilldelas romanförfattaren Abdulrazak Gurnah, född på Zanzibar och verksam i England, för att kompromisslöst och med stor medkänsla har genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter.
Spännande val, en okänd författare för mig.
Finns han i hyllan?
Ja, det finns en översättning i alla fall som vi har. Den sista gåvan.
Simrishamn har ett exemplar av den i vårt bibliotekssystem. Men vi har inget här, så det får vi köpa in. Och det blir spännande.
Och hur ser det ut på talbokssidan, Ylva?
Jo, i Legimus så finns boken Paradiset som är att ladda ner och lyssna på.
Det verkar alltså finnas en erfarenhet av kolonialism, Zanzibar. Var passar det här in?
Min spontana reaktion är att det passar in både på det väntade och det oväntade. För mig var det oväntat för att vara en okänd författare. Det är kanske inte oväntat i sig, för det händer ju då och då att det är författare som är okända för mig eller den stora allmänheten. Men just problematiken som Mats Malm, den ständiga sekreteraren, nämnde här, kolonialism, flyktingskap, det känns ju som dagsaktuella frågor som påverkar vår värld. Så i det kan man ju säga att det är väntat, för det finns ju i... Vad ska man säga, Nobelprisets historia, att man är ju en del av sin värld.
Är du besviken att det inte blev som du hoppades?
Nej, det blev jag inte. Jag brukar tycka det är roligt att det är författare som är obekanta för mig.
Jag tänker lite med att vi har de här spekulationerna inför och fundera på vem ska få det i år. Även om det nu inte blev de vi hade ställt fram och hoppats på kanske, så blir det ju som så att de författarna får ju också ljus på sig ett tag, så att de kanske hittar sina nya läsare också. Så det är inte helt bortkastat, så att säga.
Och detta att det faktiskt blir andäktigt tyst här i biblioteket. Mm. Folk håller andan lite grann, även om det inte blev något äntligen.
Absolut. Det kanske är ännu viktigare nu att vi har att det är på ett speciellt klockslag. Det är klockan 1 första torsdagen i oktober. Att vi har något konkret att samlas kring när allting är tillgängligt alltid över hela världen. Men det här blir verkligen... Nu måste vi stilla oss och lyssna här.
Nu, 5-10 minuter efter priset presenterades, så har den sista gåvan 20 stycken reservationer. Det är en bra siffra på 10 minuter, så är det en bra siffra. Och vi har beställt dem också hit nu till Ystad bibliotek, så de kommer hit.
Jag ska ställa mig på gör, absolut, för att det är spännande man gör. Som man inte har läst innan. Alltså, biblioteket är mitt bästa ställe.
Och sist i Nobelreportaget hörde vi låntagaren Ingrid Persson på Ystad stadsbibliotek. Från MTM har vi fått veta att även Gurnas roman Den sista gåvan är planerad för inläsning när de får tag i texten. Reporter var Dodo Parikas.
Vi har en annons från Teater 23. Nu på lördag är det Malmö scenfest med en massa gratis evenemang i stan, och Teater 23 bjuder på den syntolkade föreställningen Salon Quinor vid två tillfällen klockan 14 och 16. Bokningsbara biljetter finns på hemsidan malmoscenfest.se. Det finns även biljetter i dörren, men då gäller först till kvarn. Syntolkningsintroduktionen går att höra på hemsidan teater23.se, där du klickar vidare till Salon Quinor, Quinor. Där finns även bilder och övrig information om pjäsen. Kom helst minst en kvart innan föreställningen, så ni hinner lyssna på introduktionen om ni inte gjort det i förväg. Föreställningen tar cirka 45 minuter och Teater 23 finns på Djäknegatan 7 i Malmö. På Salon Quinor är det aldrig en lugn stund. Papiljotter ska rullas, toppar ska trimmas och askfat tömmas. Ann-Katrin spenderar varenda eftermiddag på mammas salong med att sopa upp hårrester och servera kaffe. Hon drar sig för att gå hem. Där är så tyst och tomt. Salon Quinor är en humoristisk föreställning om att hitta sin plats i livet i en ålder då relationer blir allt krångligare. Ann-Katrin Andreasson, känd även som talboksinläsare, tar publiken med på en resa till 70-talet mellan skolgård och dansgolv, vemod och glädje och glittrande sångnummer under diskokulans sken.
Kalendern i vecka 42 börjar med måndagen den 18 oktober, då Lukas har namnsdag. I Kitakyushu i Japan börjar VM i artistisk gymnastik, som håller på fram till den 24 oktober. Från Sverige är 3 manliga gymnaster och 3 kvinnliga uttagna, däribland Tonya Paulsson från den skånska gymnastikklubben Motus Salto i Malmö. Tisdagen den 19 oktober är det Tore och Tor som firar namnsdag. I riksdagen är det interpellationsdebatter där ministrarna svarar på frågor från riksdagsledamöterna. Och ämnen som tas upp denna tisdag och som kan följas direkt från klockan 13 i riksdagens webb-tv är bland annat service på landsbygden, bredbandsutbyggnad samt konsekvenser av den pågående elbristen för södra Sveriges elområde. För 100 år sedan föddes fotbollsspelaren och anfallaren Gunnar Nordahl i Hörnefors i Västerbotten. Här besjungen av Lundabandet Torsson. Han blev ett av de första fotbollsproffsen i Sverige när han värvades till AC Milan i Italien. Innan dess hade han varit med 4 gånger och vunnit allsvenskan med IFK Norrköping. Lika många gånger blev han skyttekung. Han spelade också i landslaget som tog OS-guld i London 1948. I Italien blev han en av de riktigt stora skyttekungarna och fick många smeknamn. Il Cannoniere, skyttekungen. Il Pompiere, brandmannen. Och Il Bisonte, bisonoxen. Tillsammans med Gunnar Gren och Nils Lidholm bildade han en fruktad trio i AC Milan som fick smeknamnet Grenoli. Men genom att bli proffs så kunde han inte längre spela med landslaget eftersom man då hade stränga regler som sa att endast amatörer fick spela där. Efter sin karriär som fotbollsspelare fortsatte han som tränare i många år. Han avled 1995, 73 år gammal. Den brittiske författaren Philip Pullman fyller 75 år. Mest känd är han för sin fantasy-trilogi Den mörka materian, som består av böckerna Guldkompassen, Den skarpa äggen och Bärnstenskikaren, som alla finns inlästa som talböcker. Pullman ses som en förnyare av fantasygenren genom att introducera många främmande världar i sina böcker och låta det onda och goda vara tvetydigt. Han har också skrivit många historiska romaner. 2005 fick han Alma-priset, Astrid Lindgren Memorial Award, som delas ut till barn- och ungdomsboksförfattare. Onsdagen den 20 oktober har Sibylla namnsdag. Torsdagen den 21 oktober har Ursula och Yrsa namnsdag. I dagarna 2 sammanträder Europeiska rådet i Bryssel och ministrar från medlemsländerna deltar. En fråga som såklart står på dagordningen är den pågående pandemin och covid-19. Fredagen den 22 oktober heter namnsdagsfirarna Marika och Marita. Den norske längdskidåkaren Johannes Höstflot Kläbo fyller 25 år. Hans största bedrift hittills är 3 OS-guld vid vinterspelen i Pyeongchang i Sydkorea 2018, i sprint, sprintstafett och i den långa stafetten. För 220 år sedan föddes kompositören och pianovirtuosen Franz Liszt i dåvarande kungariket Ungern. Redan som 11-åring debuterade han som konsertpianist. Liszts egna pianoverk är mycket omfattande. 123 verk, både tekniskt krävande och nyskapande. Gator, torg och till och med en asteroid har uppkallats efter honom. Lördagen den 23 oktober är det Severin och Sören som har namnsdag. I Falun i Dalarna återinvigs regementet I-13. Infanteriförbandet grundades redan 1625 och verkade i olika former fram till 2000. Men nu återinvigs det alltså av kung Karl den 16 Gustav. Och det här är ett led i att Försvarsmakten fått i uppdrag av riksdag och regering att stärka Sveriges försvarsförmåga eftersom omvärldsutvecklingen bedöms som osäker och instabil. För 220 år sedan genomfördes den första vaccinationen mot smittkoppor i Sverige. Den farliga sjukdomen med hudutslag var den första sjukdomen som man kunde vaccinera mot. Och 1980 förklarade Världshälsoorganisationen WHO världen fri från smittkoppor och avslutade ett 10-årigt utrotningsprojekt där man aktivt sökte upp alla misstänkta fall i de länder där sjukdomen fanns och vaccinerade befolkningen kring de hittade fallen. Sist att förklaras fritt från smittkoppor var Somalia 1977. Söndagen den 24 oktober avslutar veckan och namnsdag det har Evert och Eilert. I flaggstängerna vajar flaggorna eftersom det är FN-dagen. Och i Uzbekistan, Argentina och Chad hålls presidentval. Evenemangstips. Och vi börjar med några kommande syntolkningar av föreställningar i november som syntolkning.nu gör. Den 3 november kan man se Anton Tjechovs komedi Måsen på Intiman i Malmö. Föreställningen börjar klockan 19 och är 2 timmar och 10 minuter lång och rekommenderas för de som är över 15 år. Biljetterna kostar från 250 till 420 kronor. Den 6 november finns ett fåtal biljetter kvar till En midsommarnattsdröm på Malmö Opera. Det är regissören Peter Halls uppsättning av Benjamin Brittens opera En midsommarnattsdröm som bygger på William Shakespeares komedi. Den ges på engelska och biljetterna kostar 430 kronor. Den 9 november klockan 19 syntolkas föreställningen Eufori på Stadsteatern i Lund. Det är en nyskriven musikal med musik av Rebecca och Fiona tillsammans med Simon Hagström. Till tonerna av en 90-talsinfluerad musik sjungs en kärlekssaga fram, mitt i internets födelse och ekonomisk eufori. Biljetterna kan köpas via Visit Lund på telefon 046 13 14 15. Och slutligen, den 28 november ges En kväll med Talia på Malmö Opera klockan 16 som syntolkas. Och den beskrivs som en underhållande operettgala med vacker musik, flärdfulla kostymer, dans, glam och humor. Biljetter kostar från 265 kronor upp till 865. Och föreställningen är 2 timmar och 15 minuter lång inklusive paus. Och har man bokat egna biljetter till dessa föreställningar kan man ta del av syntolkningen genom att beställa en gratis mottagare. Och frågor om syntolkningen ställs till boka@syntolkning.nu. På Saluhallen i Ystad blir det musikquiz nu på fredag den 15 oktober med Fille och Jocke. Och den 24 oktober är det höstkonsert med 125-års jubilerande Harmoniakören. För bokning av bord går man in på saluhallenystad.se. I Ljungbyhed blir det en riktig familjedag när den nya brandstationen invigs med både musik och marsch nu på lördag den 16 oktober klockan 13. Det blir avmarsch från den gamla brandstationen på Infanterigatan 1 med Malmö brandkårs musikkår i täten. Och där rullar även Klippans första släckbil med nyare brandbilar som följer. Tåget går mot den nya brandstationen på Mörsarvägen 5. Det blir invigningstal och klockan 14 visar räddningstjänsten upp en del av sin utrustning bland mycket annat som händer. I Ystad är lunchkonserterna tillbaka, men i Klosterkyrkan istället för i Sankta Maria kyrka eftersom den ska renoveras invändigt under hösten. Det blir en blandning av musikgenrer från filmmusik till jazz och visor. Lördagen den 16 oktober blir det ballader och musikalduetter med sångarna Johan Wikström och Anna Hansson, Rosengren med band. 23 oktober blir det höstkonsert med Hemvärnets musikkår. 30 oktober sonater för mandolin och cembalo av Vivaldi och Beethoven med Lars Forslund och Maxine Risotto. Den 13 november spelar duo Elba klarinett. Och de spelar musik av kvinnliga tonsättare, bland andra Alice Tegner. Den 20 november står Jorden runt på Visans vingar med Thomas och Karin Wiehe på programmet. Och höstens lunchkonsert som alla börjar klockan 12 avslutas den 27 november med att Brösarpskantorerna spelar traditionell advents- och julmusik, men även en del folkliga visor och salmer. Musikpärlor med Söderslätts musikkår kan man lyssna till i Västervångsskolans idrottshall i Trelleborg. Lördagen den 16 oktober klockan 14.30 eller 17.00. Konferencier är Nils Gunnar Snygg och dirigent Mikael Nordberg. Biljetter som kostar 295 kronor säljs av Söderslätts bok och papper eller hemsidan soderslatsmusikkar.se. Under biblioteksveckan i Trelleborg kan man höra flera lunchföredrag, men också kvällsföredrag på biblioteket. Måndagen den 18 oktober håller Ingmar Ottosson en lunchföreläsning om änkekejsarinnan Si Qi av Kina. Det handlar om hur en konkubin tog makten i Kina och sen behöll den i decennier. På kvällen kan man lyssna på Eva Fröling som pratar om sin bok Moderliv. Den 19 oktober handlar det om hur fysiken förbättrar vården. Det är Sofie Seberg som föreläser på lunchen om hur strålbehandling kan anpassas så att strålningen endast träffar tumören utan att skada frisk vävnad runt omkring. På kvällen är det guldbollsspelaren, föreläsaren, författaren med mera Fatmir Sarimeti som berättar om sin bok Från mörker till framgång. Den 20 oktober är rubriken på föredraget Klimat, kulturarv och katastrofer. Vad vi kan lära från träd. Det är Johannes Edvardsson som berättar. Och på kvällen så kan man lyssna till ett samtal med filmregissören Jan Troell. Torsdagen den 22 oktober handlar det på lunchen om Islamiska statens uppgång och fall. Svante Lundgren föreläser. På kvällen är det musikern Pa Modou Badje som berättar om sitt budskap Vilja, våga, välja väl. Och alla lunchföredragen de är klockan 12 medan kvällsföredragen börjar klockan 19. Biljetterna för kvällsföredragen kostar 120 kronor och de kan förbokas genom att man skickar ett mejl till arrangemang.bibliotek@trelleborg.se. Och förbokade biljetter hämtas ut senast en vecka innan arrangemanget. De Crafoordska vetenskapsluncherna pågår på Lunds stadsbibliotek och nästa möjlighet att lyssna är den 20 oktober. Det är en föreläsning av forskaren i neurokirurgi, Saema Ansar, med rubriken Förbättra återhämtningen efter stroke med nanoteknologi. Den 27 oktober handlar det om kan man fotografera en elektron? Per Eng Jonsson som är forskare i atomfysik håller i den. Den 17 november föreläser Adam Linder som är forskare vid infektionsmedicin om sepsis och covid-19, livshotande tillstånd som kräver individualiserad behandling. Och slutligen den 24 november, då är rubriken på forskaren i biodiversitet Anna Runemarks föreläsning. Hur uppstår nya genetiska anpassningar? Alla föreläsningar är gratis och öppna för allmänheten. De hålls i bibliotekets atriumgård klockan 12. Föranmälan behövs och görs i Lunds stadsbibliotek. Vetenskapsluncherna är ett samarbete mellan Lunds universitet och stadsbiblioteket. Biblioteket i Simrishamn får besök av författaren Mikael Bergstrand den 20 oktober klockan 17.30. Han kommer att berätta om arbetet med boken Konsulten som inte ville bada och om hur han får inspiration till sina berättelser och karaktärer. Föranmälan till biblioteket krävs eftersom det är ett begränsat antal platser. Och den gör man på telefon 0414 81 93 21. Biljettinformation. Syntolkning.nu 031 360 84 45. Malmö Opera 040 20 85 00. Malmö Stadsteater 040 20 86 10. Lunds stadsbibliotek 046 35 59 90.
Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från Skånetrafikens serviceresor. Boka färdtjänst med serviceresors app. Nu kan du som har ett färdtjänsttillstånd hos Skånetrafiken enkelt boka eller avboka din färdtjänstresa i vår app eller via vår webb. Där kan du också se andra detaljer som till exempel egenavgift. Det krävs att du har en smartphone eller dator. För smartphone laddar du ner appen från App Store eller Google Play. Ikonen är gul med ett svart fordon och heter Serviceresor. Går du in via din dator besöker du Serviceresors webbsida och legitimerar dig med BankID. Under rubriken Mitt konto kan du se personlig information med kontaktuppgifter, till exempel vilken typ av villkor som beviljats och hur länge ditt tillstånd gäller. Vid frågor vänligen kontakta Serviceresors kundtjänst, telefon 0771 77 44 33. SRF Skåne inbjuder till en syntolkad föreställning av Britt-Marie var här på Lunds stadsteater, Kiliansgatan 13, Lund, måndag 15 november 19.00, samling 18.00. En varm komedi med Marianne Mörk i alla roller. En kärlekshistoria om en kvinna som väntat ett helt liv på att hennes liv ska börja. Det är berättelsen om samhällen där fotboll och pizzerior är det sista som överger människorna. Britt-Marie, 63, har just lämnat sitt 40-åriga äktenskap bakom sig och startar upp sitt liv på nytt. Det enda arbete hon kan få är i Borg, ett samhälle om vilket det snällaste man kan säga är att det ligger vid en väg. Borg har inget annat än fotbollen kvar. Britt-Marie hatar fotboll. Detta är inte början på en underbar vänskap. Britt-Marie var här efter Fredrik Backmans bok med samma namn är en hyllning till livet som med humor och värme uppmanar oss att gå ut från salongen och ta tillvara på allt som är oss kärt. Boka färdtjänst till Stadsteatern, Lund, Kiliansgatan 13 för ankomst 18.00. Hemresa cirka 21.45 eller senare. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit senast 3 månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Bor du utanför Skåne så betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Biljettpris 345 kronor, ledsagare utan kostnad. Betala till bankgiro 484-0989 eller swish 123-312-6299. Glöm ej att skriva ditt och aktivitetens namn. Vill du ha inbetalningsavi så säg till vid anmälan till SRF Skåne på telefon 040-777-75 eller e-post srfskane@srfskane.se. Berätta om du har egen ledsagare med eller behöver ledsagare från SRF som du då får dela med någon annan. Deltagarförteckning skickas inte ut inför teaterbesök. Du får bekräftelse via e-post eller brev. Biljetterna delas ut på plats. Obs! Har du frågor eller blir försenad med färdtjänst den 15 november så ring Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09. Du blir aldrig lämnad ensam innan din bil har kommit och hämtat dig. Och vi har ett begränsat antal biljetter. Sista anmälningsdag måndag 1 november. SRF Skåne och arbetsgruppen Kultur och fritid hälsar alla välkomna. Vi har ett trafikmeddelande. Hållplats Håkanstorp läge B in mot Malmö för regionbuss 174, 175 och Skåneexpressen 8 är flyttad till ett tillfälligt läge på Skelegatan söder om korsningen Sköldgatan, cirka 450 meter västerut, mellan 18 oktober 9.00 och 20 oktober 9.00 på grund av asfaltarbete. Anslagstavlan för norra Skåne börjar med en inbjudan till Vita käppens dag från SRF Västra Skåne. Fredag 15 oktober 13.45 till 16.00. Vi samlas i föreningens lokal Vaktgatan 3 Helsingborg för att vandra på Drottninghög, Blåkullagatan, Grönkullagatan och Rödkullagatan och inventera samt lappa elsparkcyklar. Efter promenaden blir det fika i föreningens lokal. Meddela till kansliet om du tänker vara med så vi kan planera fika. Telefon 042 15 83 93 eller e-post srf.monica@telia.com. Glöm inte den vita käppen. Ledarhundar också välkomna. SRF Västra Skåne bjuder sen in till gåsmiddag onsdag 10 november på Söderåsens värdshus klockan 15 till 18. Samling för buss, SRFs lokal på Vaktgatan 3 klockan 14.15. Deltagaravgift 200 kronor för medlemmar i SRF Västra Skåne och 425 för övriga. Vi kommer att få svartsoppa eller annan soppa, troligtvis svampsoppa som förrätt. Sen blir det gås med tillbehör. Till efterrätt äppelkaka med vaniljsås. Från föreningens lokal kommer buss från Alternativ Trafik att köra. Bussen rymmer 30 personer. Meddelar vi anmälan om du önskar annan soppa och om du vill åka med bussen. Anmälan görs till kansliet senast måndag 25 oktober klockan 12. Inbetalningskort med deltagaravgift skickas eller delas ut till alla. Välkommen önskar styrelsen. SRF Ängelholm Båsta inbjuder härmed till den årliga traditionella gåsmiddagen för våra medlemmar söndag 7 november 16.00. I år på Nilssons festvåning Ängelholm, adress Rönnegatan 2A. Vi avnjuter en trerättersmeny. Den består av förrätt, svartsoppa eller svampsoppa, huvudrätt gås med tillbehör. Som avslutning, traditionell äppelkaka. Kaffe efter maten ingår liksom vatten eller lätt öl till maten. Det finns möjlighet att köpa till ett vinpaket som består av ett glas sherry, ett glas rött vin med påfyllning samt ett glas portvin som du betalar på plats för 225 kronor. Du betalar som medlem 170 kronor för middagen. Stödjande medlem som är ledsagare till synskadad betalar samma pris. Övriga som vill delta betalar fullt pris, 350 kronor. Vi vill ha din anmälan senast 1 november till Marianne Jönsson, telefon 0707 10 45 79 eller mail mariannejonsson95@gmail.com. Och Jonsson stavas med 2 s och Marianne Jonsson skrivs ihop som ett ord med en 9 och en 5 efter. Betala på bankgiro 5972-8915 eller swish 123-130-7214. Välkomna önskar styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller först Kristianstad. Där påverkas stadsbusslinje 1 av VA-arbeten 16 oktober 17.00 till 17 oktober 15.00. Bussar mot Gamlegården trafikerar hållplatserna i Göingegatan, Albogatan, Näsby vårdcentral och Gamlegården i omvänd ordning så att Göingegatan och inte Gamlegården är ändhållplats. För Gamlegården centrum läge A hänvisas till tillfällig hållplats på Näsbychaussén cirka 150 meter österut. För Drabantvägen läge A finns den tillfälliga hållplatsen också på Näsbychaussén men cirka 350 meter åt sydost. För Drabantvägen läge B hänvisas till Gamlegården centrum läge B cirka 300 meter åt sydost. Och för Vemmenhögsgatan i bägge riktningar till hållplats Göingegatan också i bägge riktningar cirka 550 meter åt nordost på Tvedegårdsvägen. Och i Helsingborg är hållplats Gravörgatan för stadsbuss 2 stängd åt bägge håll natten mellan 17 och 18 oktober midnatt till 07.00. Hänvisning till Ramlösa brunn på Folke Bernadotts väg. Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne innehåller inbjudningar från SRF Lundabygden som först inbjuder till SRF-träff med Polar Print måndag 25 oktober. När höstmörkret faller samlas vi i föreningslokalen för att få lite information om nya hjälpmedel. Vi får besök av Pia Lindgren och kompani från Polar Print som kommer att visa och berätta om några av de senaste hjälpmedlen. Vi serverar kaffe och tårta och missa inte denna SRF-träff utan skynda dig att anmäla dig. Vi samlas i föreningslokalen Tordönsvägen 4 i Lund klockan 13.30 till 15.30. Anmälan behöver vi senast 18 oktober och din avgift blir som vanligt 20 kronor. Välkommen! SRF Lundabygden bjuder även in till Mårtensfest med gåsamiddag lördag 13 november. Årets traditionsenliga gåsamiddag kommer att hållas på Örestads golfrestaurang Golfvägen 4 Lomma. Vi samlas mellan 16.00 och 20.00 för att inta en redig skånsk gåsamiddag bestående av svartsoppa eller svampsoppa, gås med tillbehör samt äppelkaka med vaniljsås och kaffe. När du anmäler dig så berättar du vilken soppa som önskas. Inbetalningskort kommer att sändas ut inför arrangemanget efter anmälan. Du anmäler dig till kansliet. Telefon 046 211 06 74. Och vi behöver din anmälan senast 5 november och din avgift blir 300 kronor. Hjärtligt välkomna! SRF Lundabygden bjuder även in till kulturafton med temat hemberedskap torsdag 17 november. Denna kulturafton kommer bli mycket lärorik och du bör inte missa den. Reine Gunnarsson, utbildad krishanteringsinstruktör och känd från Skånes taltidning, kommer och berättar och lär oss om vad som är bra att kunna inom hemberedskap. Reine stannar hela kvällen och det finns möjlighet att ställa frågor. Samling 18.00 till 21.00 i föreningslokalen. Vi kommer att servera något gott att äta samt kaffe och kaka. Anmälan behöver vi senast 11 november och avgiften är 50 kronor. Varmt välkommen! Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala och ändringar i busstrafiken. SRF Malmö Svedala inbjuder till sin dagverksamhet vecka 42. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Och vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Måndag 18 oktober 13-15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag 19 oktober 13-15:15 blir det bingo. Det blir även sopplunch på föreningen. Välkommen fredagen den 29 oktober 13.00. Vi bjuder på sparrissoppa och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du allt det här för 30 kronor. Icke-medlemmar betalar 50 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till 14.30. Vill du vara med så anmäl dig på telefon eller mejla info@srfmalmo.se senast tisdag 26 oktober. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Trelleborg med omnejd bjuder in till årets gåsamiddag lördag 13 november på Weinberg Hotel, Idalavägen 33-5 Trelleborg klockan 18-21. Det blir femrätters gås med krås i en gammal skånelänga. Restaurangen är belägen i gårdens orangeri. Föreningen subventionerar denna middag. Alla eventuella alkoholhaltiga drycker betalar du själv. Pris 200 kronor per medlem, ledsagare. Avgiften betalas in på bankgiro 5985-6526. Ange gåsmiddag som referens. Sista inbetalningsdatum 3 november. Anmäl dig senast fredag 29 oktober till Christian 0708 46 86 26 eller e-post c.andersson412@gmail.com eller Fredrik 0736 63 65 42 eller e-post fredrik.jonsson@zeiss.com. Z-E-I-S-S. Vid anmälan vill vi veta om du tänker äta svartsoppa eller hummersoppa och om du har någon matallergi. Väl mött, styrelsen. Några tillfälliga ändringar i busstrafiken så som gäller Skanör och Malmö. I Skanör är färdvägen för busslinje 100 och 300 ändrad till och med 29 oktober 16.00. Det gäller hållplats Haga i bägge riktningar som är flyttad till tillfälliga lägen på Storevångsvägen in till Nyvångsvägen. Sett från Malmöhållet ligger hållplatserna efter korsningen, tvärtom åt andra hållet. I Malmö pågår VA-jobb på Hylje Boulevard 18 oktober 9.00 till 1 november 15.00. För stadsbuss 34 stängs hållplats Hyljebadet åt båda hållen då. Hänvisning till tillfälliga hållplatser ute på Hyljevångsvägen. Och det var allt för Skånes taltidning för detta nummer. Nästa nummer kommer torsdagen den 21 oktober.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!